Här börjar Papperspengar av Ken Follett. Översatt av Sven-Ingmar Pettersson. Inläst av Kristoffer Svensson. För Saga Egmont. Förord. Den här boken skrevs 1976, strax innan Nålens öga. Och jag tycker själv att den är den bästa av de böcker som jag inte hade någon större framgång med. Jag gav ut den under pseudonymen Zachary Stone, precis som The Modigliani Scandal, eftersom böckerna är likartade. Ingen av dem har någon dominerande centralgestalt. De handlar istället om flera grupper av personer och deras agerande som länkas samman i en gemensam upplösning. I Papperspengar är dessa länkar betydelsefulla, eftersom boken vill skildra det korrupta sambandet mellan brottslighet, storfinans och journalistik. I jämförelse med The Modigliani Scandal har den ett ganska dystert slut. I själva verket närmast tragiskt. Hur som helst är det mellan Papperspengar och Nålens öga som skillnaderna och likheterna är mest påtagliga. Läsare som vill ha enbart kakan och inte receptet bör sluta läsa här och istället genast ta itu med det första kapitlet i denna bok. Intrigen i Papperspengar är den mest genomtänkta och fyndiga som jag någonsin har lyckats sätta ihop. Och den blygsamma försäljningen av boken övertygade mig om att intelligenta intriger vanligtvis tillfredsställer författaren i högre grad än läsaren. Intrigen i Nålens öga är väldigt enkel. Den kan faktiskt skrivas ner i tre korta stycken. Vilket var just vad jag gjorde när jag började arbeta med boken. Nålens öga har inte mer än tre eller fyra huvudpersoner, medan Papperspengar har ungefär ett tiotal. Trots detta är Papperspengar inte längre än halva Nålens öga. Som författare har jag alltid försökt kämpa emot en tendens att måla upp en scen utan allt för många ord. Och i Papperspengar märker ni snart att jag har misslyckats med denna målsättning. Konsekvensen är att många av bokens personer är skissade med snabba och djärva drag, så att boken saknar den känsla av detaljerad personbeskrivning som läsare vill ha för att en bok ska bli en bästsäljare. En av bokens starka sidor är dess uppläggning. Handlingen utspelas under en enda dag i en London-tidnings liv. Jag arbetade själv på en sån tidning 1973 och 1974. Och varje kapitel behandlar en timme av dagen i tre eller fyra scener, som beskriver dels det som händer på tidningens nyhetsredaktion och det som händer med de historier som tidningen bevakar eller missar att bevaka. Nålens öga har faktiskt en än mer strikt uppbyggnad, även om ingen, såvitt jag vet, någonsin har upptäckt det. Den består av sex delar, var och en med sex kapitel, bortsett från den sista delen som innehåller sju kapitel. Det första kapitlet i varje del handlar om spionen. Det andra om de som är på jakt efter honom. Och så vidare fram till det sjätte kapitlet, som alltid beskriver de militära konsekvenserna av vad som tidigare har utspelats. Läsare uppmärksammar inte sådana saker. Och varför skulle de göra det? Men trots detta har jag ändå en känsla av att regelbundenhet och till och med symmetri bidrar till att de uppfattar en berättelse som välskriven. Den andra saken som Papperspengar har gemensamt med Nålens öga är mångfalden av bra bipersoner. Horor, tjuvar, barn, arbetarhustrur och ensamma äldre män. I senare böcker har jag inte lagt upp mina berättelser på detta sätt, eftersom det kan dra bort läsarens uppmärksamhet från huvudpersonerna och den historia de är inblandade i. Ibland kan jag dock inte låta bli att undra om detta inte i själva verket är en alltför professionell arbetsmetod. Idag är jag inte längre lika säker som jag var 1976 på att de länkar mellan brottslighet, storfinans och journalistik som jag beskriver verkligen finns. Men jag inbillar mig att boken är sanningsenlig på ett annat sätt. Jag målar här en bild av det London som jag kände så väl på 70-talet. Här finns poliser och skurkar, bankirer och lyxhoror, journalister och politiker. Här finns också stans affärer och dess slum, gatorna och floden. Jag älskade verkligen London på den tiden. Och det hoppas jag att ni också kommer att göra.